Välkommen till Slaget efter 12. Ja, alla känner vi säkert igen oss i det här att vi inte håller med det som sägs i radio eller på tv eller det som skrivs på till exempel YLEs hemsida. Ibland tycker vi att folk har fel och vi är av en helt annan åsikt. Men vad händer när det är politiker som hör det och som har ett inflytande och börjar styra och ställa, vill ändra vad som sägs i radio och tv, bara för att de inte gillar det som sägs? Det ska vi prata om i Slaget efter 12. Jag heter Stefan Winiger och med mig i studion här i Böle sitter Gunilla Ohl som är strategi- och kommunikationsdirektör på YLE. Välkommen.
Tack ska du ha.
Från Stockholm på telefon har vi med oss Tom Moring som är professor emeritus och medieexpert. Välkommen. Mycket svagt hör jag dig här, men jag hör att du säger hej så att du är med. Dessutom har vi med oss Dan Ekholm som är ledarskribent på Vasabladet. Välkommen till Slaget efter 12.
Ja, god middag.
God middag, Vasa, som vi säger i Eurovision-sammanhang. Det här, vad heter det? Upprinnelsen lite grann till den här diskussionen är att man från Storbritannien hörde häromdagen att premiärminister Boris Johnson är väldigt missnöjd med hur BBC, det brittiska radio- och tv-bolaget, skötte valbevakningen här i höstas. Ni minns, det var en väldigt inflammerad politisk debatt i Storbritannien kring det här med Brexit och allting. Det var en röra som jag har pratat om många gånger här i Slaget efter 12. Och nu är Boris Johnson inte nöjd. Och ja, vad gör han nu? Knappt ut ur EU så tillsätter han en utredning om att man ska radikalt ändra förutsättningarna för public service. Det här när politiker styr medier bara för att de kan. Vad säger ni om det? Det här är delikat balansgång. Ska vi börja med Gunilla Ohls. Hur delikat är den här balansgången här i Finland?
Om vi tänker på public service så är det ju ett samhällskontrakt. Jag menar, public service existerar för att samhället, det vill säga i slutändan politikerna, vill ha ett system med fritt och oberoende media. Och det finns ju en väldigt lång tradition med hur man både styr och övervakar en sån här verksamhet. Och det är förstås väldigt, väldigt oroväckande när det finns direkta eller halvförtäckta hot om att man vill göra någonting på grund av att man inte är nöjd med det som sägs. Och därför är det också väldigt noga med att man håller en skiljelinje mellan hur ett bolag styrs och hur programbesluten fattas. Till exempel på YLE så har vi ju väldigt tydligt, vi har de som är ansvariga utgivare och det är inte till exempel vår vd. Så att det gäller att bygga upp de skyddsmurar som finns. Men den här tendensen som vi ser, den är oroväckande.
Mm-hmm. Vad säger Tom Moring?
Jo, alltså det som vi ser runt om i Europa nu, det är inte bara i Finland utan det är ju på många andra håll. Nu började det då med det här programmet börjar med BBC, men för det har vi haft lite motsvarande utveckling som faktiskt har genomförts till stora delar i Danmark. Och vi ser ju att tidigare östeuropeiska socialiststater, när de har kommit in i den nya världen, så har inte politikerna dragit sig för att väldigt snabbt börja och peta i just precis det här med hur och vad som ska finnas i etern då när det är public service eller statsägd radio och tv som sköter det här. Och den här tendensen, den är nog väldigt bekymmersam. Det finns två saker här. För det första så finns det ju det att radio- och tv-verksamhet via public service har en lång tradition i Europa. Men i och med att kommersialiseringen av den här sektorn har gått så långt så kan man säga att det finns en tendens att ifrågasätta hela existensen av public service. Och sen, lite som ett tillägg, kommer den här utpressningen då från populistpartier i allmänhet. Att nu ska man då också, för att public service ska få fortsätta, så ska man också kunna säga mer om vad enskilda program ska innehålla. Det här har ju ingenting med journalistik att göra.
Mm. Dan Ekholm, du har själv också tidigare förflutet på YLE här. Vad är ditt intryck? Du har ju rest mycket i Europa.
Ja, nej, men jag tycker ju att vi ser ju samma tendenser i Finland under den förra regeringen. När Sannfinländarna satt i regeringen så var de också, styrde de i Rundradions förvaltningsråd eller YLEs förvaltningsråd. Och det fanns till en början en missuppfattning från sannfinländernas sida att nu ska de få bestämma vad som sägs i programmen. Och det, man fick jobba hårt på Yle för att försöka förstärka de där brandmurarna så att det här budskapet inte sipprade ut eller sipprade fram till den enskilda reporten att nu ska vi vara snälla här, att den här sannfinländska riksdagsledamoten så tycker si och så, men ni ska inte ställa kritiska frågor. Det här budskapet gick inte fram, men det fanns ett tryck på att ett sånt skulle gå fram, att man skulle börja ta i betraktande olika särintressen och så vidare istället för att göra en kritisk granskande journalistik. Och det här är en tendens som vi ser på väldigt många håll i världen. Som du nämnde här redan, så Tom nämnde till exempel de östeuropeiska länderna, och jag har varit i Polen ganska mycket och intervjuat många av de här journalisterna som fick sparken då under det senaste regeringsskiftet eller strax efter det senaste regeringsskiftet, och det var ganska besvärligt.
Kan du berätta någonting? Vad var deras erfarenheter?
Ja, det var många nyhetschefer, producenter och enskilda reportrar, korrespondenter som helt enkelt fick se sig om efter nya jobb, och skälet som angavs var det att TVP, alltså Polens rundradiobolag, ska stärka den polska identiteten och katolska världen. Och på något sätt så var det då det här Lag- och rättvisepartiet, ett ärkekonservativt nationalistparti, som då tyckte sig ha monopol på att kunna definiera vad polskhet betydde. Och då ledde det till att många, många reportrar fick se sig om efter nya jobb. Till exempel en kollega i Berlin, när jag var korrespondent i Berlin, så han fick sparken och ersattes av en regimvänlig korrespondent som inte kunde tyska. Men det var viktigt att det skulle finnas rätt folk på rätt platser enligt då regeringens sätt att se på saken. Och där fanns det den här reportern då den journalist som då fick det här korrespondentjobbet, så han hade gjort ett program om olika konspirationsteorier angående Smolensk-olyckan, där då Polens president omkom.
För 7-8 år sedan var det?
Ja,
det, va?
Just det. Mm. Eller 10 år sedan.
Mm. Gunilla Olsbad om ordet här också, vill säga något om det här?
Det här som Danne tar upp med det som händer i Polen, så det är förstås det upplever som ett väldigt, väldigt extremt hur långt det kan gå. Och här tror jag att man också ska förstå att när vi talar om public service i Europa så finns det egentligen två huvudinriktningar. Det finns de som är sprungna ur demokratiska ideal som många av oss nordiska länder, BBC och andra, där det bygger på, som bygger mycket. Hela grunden bygger på oberoende och yttrandefrihet och allas lika rätt och allas lika värde. Medan många av de forna östeuropeiska länderna så har ju en tradition av statstelevision och statsradio, där det uttryckligen var den härskande. Det var ett medel för de som var i makten att få sin röst hörd. Där kan man inte heller dra alla över en kam, för det finns väldigt, väldigt bra utveckling i till exempel Tjeckien är ett gott exempel, där de har ett väldigt, som jag uppfattar det, sunt public service uppdrag idag. Men det finns verkligt illavarslande exempel, som till exempel Polen, Ungern, och det ser ut som om det skulle komma fler.
Mm. Jag tänker en sak här som vi kanske också måste nämna, det är det där att ett företag som Yle i Finland eller de motsvarigheterna i andra länder måste naturligtvis tåla en diskussion om vad man håller på med, vad man använder pengarna till, hur många VM-finaler man visar eller inte visar, hur mycket dockteater och dövradio och blind-tv man gör och allting så att säga. Det måste ju tålas att man ifrågasätter antalet kanaler eller radio eller vad som helst. Men att det där gränsen går ju så att säga när politikerna vill styra på det sätt vi var inne på. Men bara för att nu vara väldigt tydliga på den här punkten. Nu kanske någon som lyssnar på den här diskussionen tror att men där sitter ju nu Yle-medarbetare och all kritik som man framför mot Yle, det bemöter man genast med att det här är ett angrepp mot Yles oberoende. Så här, vi får inte klaga på någonting, för då säger Yle att det är oberoendet som ryker.
jag tycker det är oerhört viktigt att det förs en diskussion och att det förs en kontinuerlig diskussion om public service roll, om Yles roll, vad Yle gör. Det är grunden för att folk ska uppleva att det här är alla betalar, och det betyder det att alla ska också ha en möjlighet att ha sin åsikt. Så jag tycker att det är ett sundhetstecken att public service och Yle diskuteras. Men skillnaden mellan att man styr politiskt och genom politiska beslut lägger sig i vad vi gör, och det att man för en diskussion i samhället, vilket också man måste tillåta politikerna att göra. Så den skillnaden den skillnaden måste vara väldigt klar.
Att det var när det är det ena och när det är det andra. Just det. Det är Tom Moring som är i Stockholm längst bort från oss här, så att jag inte tappar bort det här i diskussionen här. Den här att politikerna kan ju i viss mån styra public servicebolag, därför att det finns just den här kopplingen till staten och den offentliga, jag ska säga, finansieringen. Alltså det finns i Yles fall ett förvaltningsråd där det sitter politiker. De har ingenting att göra med vad som sen sägs i radio eller skrivs eller något sånt där. Men det finns ändå en viss koppling, till skillnad från de privata medierna. Vad säger du, Tom Moore? Finns det så här tendenser också att man vill påverka medieinnehållet i privata tidningar lika mycket? Jag menar, det retar ju upp vissa. Man kan läsa en kvällstidning och tycka att herregud, men där kan man ju inte göra så mycket. Men från politikernas horisont, det här, varför är det önskvärt att bestämma vad som sägs och skrivs?
Nu är det ju stor skillnad mellan det som är kommersiellt och det som är finansierat med offentliga medel. Så tillvida att det som är kommersiellt, det lyder rent och skärt och bara under den yttrandefrihetslagstiftning som finns. Och det här är en tradition som är väldigt starkt förankrad i västvärlden. Det där, sen kan ju folk komma in och ha åsikter, och ägaren kan ju komma in och påverka. Det brukar anses vara det där fel att ägaren försöker detaljstyra. Men tidningar har ju linjer som bestäms av styrelser som på ett eller annat sätt styr också det redaktionella arbetet via sina linjedragningar och val av chefredaktör etc. Den vägen kommer påverkan in. Men det är alltså en ägarstyrning som sen eventuellt beaktar andra synpunkter som läggs fram i samhället. Nu talar vi alltså om att i Danmark så har de nya reglerna för den nedmantade public service-verksamheten där försätts med sådana förord som att kristliga värden ska styra, och att det här ska vara en dansk nationell ett danskt nationellt programinnehåll. Vi vet att Sverigedemokraterna i Sverige går in på precis samma linje och vill ha samma typ av styrning, förutom att de vill banta ner själva budgeten. Och i Finland har också Sannfinländarna kommit in i sitt nya kulturpolitiska program med motsvarande krav, plus att de önskar att man ska minska på finansieringen av Yle, och särskilt och pekar på minskning av den svenska verksamheten. Vilket i ett sånt här sammanhang är väldigt olyckligt, därför att vi vet att minoritetsspråk stöds egentligen bara via public service. Där var det finns public service-verksamhet, där finns det också mera stöd för olika typer av minoriteter. Så allt det här bildar nog en helhet som är väldigt jobbig.
Ja, om jag får inflika där, så tycker jag att det påminner väldigt mycket om den polska modellen, det där som du nämner om Danmark. Det vill säga att stärka den polska identiteten och katolska värden. Nu hade det i Danmark det katolska byts ut med det allmänkristna värderingar då. Så det är liksom lite samma tendens.
I Yle-lagen så finns det ett moment som talar om, och som också har ändrats under de senaste åren. Vi har också haft skrivningar om att stödja finländsk kultur. I dagens version av lagen så tror jag att det står att inhemsk kultur och mångfald. Mångkulturalism var ett ord som försvann ur lagen när den skrevs om 2017. Så de här diskussionerna är just de diskussioner som förs bland de som som styr och när det finns en möjlighet att påverka. Nu ska man komma ihåg att det är faktiskt väldigt stor skillnad på hur public service i Finland är styrt jämfört med i många andra länder där det här är där det tillhör, så att säga, både i Danmark och i Sverige så tillhör det kulturministern. Hos oss har vi haft en mycket gammal tradition av att det ska finnas ett parlamentariskt samförstånd för alla de förändringar som görs när det gäller till exempel YLE-lagen. Och det här har hittills fungerat, och nu är det bara att hoppas att den här formen av parlamentarism också håller i sig i framtiden. Och så kan jag säga till förvaltningsrådets försvar att de förvaltningsrådsordförande som YLE har haft under de senaste, åtminstone under de senaste 20 åren som jag har haft en möjlighet att följa med det på nära håll, så har alla oberoende av politisk hemvist skött sitt uppdrag exemplariskt. Så
det vill säga att de har satt åsido så här något partiintressen, eller så förstår jag det.
Och de har också styrt diskussionen så att diskussionen på förvaltningsrådsmötena hålls på den nivå den ska hållas. Så att på det sättet så upplever jag att förvaltningsrådet har uppfyllt sin roll. Och det att vi redovisar för riksdagen en gång per år hur vi arbetar. Det här är den formen av styrmekanismer som finns. Och de styrmekanismerna är det väldigt, väldigt viktigt att man värnar om. Och jag håller helt med Tom Moring om det, att om det går illa för public service och om det finns tendenser för att man vill minska på antingen finansieringen eller smala av uppdraget, så är nog minoritetsverksamheten väldigt, väldigt utsatt.
Mm. Det där, alltså det här vi...
Där ska jag gärna komma in.
Jag gör det.
Med tillägg. Nu vet vi att för det svenska i Finland, och varför inte också för det samiska där uppe i norr, så är det alldeles så är hela den här etermedieverksamheten beroende av uttryckligen public service, och i hela det journalistiska fältet så har alltså YLE en dominerande roll på det svenska fältet. Och det betyder alltså att om det sker en radikal nedbantning där, så blir det en väldigt stor utarmning av det som sker på minoritetsspråk, då på framförallt samiska och på svenska i Finland. Och det här tycker jag att man inom mediefältet kanske inte riktigt har varit medveten om vilken jättestor risktagning det är att vara så beroende av YLE, och att det där att YLE kanske i likhet med många andra nordiska bolag idag står inför någon form av nedbantning. Vi vet att det finns tre Kristdemokraterna.
Där har vi lite tekniska störningar på kontakten med Tom Moring här. Ska vi se om Tom Moring hör. Vi ringer upp Tom Moring på nytt kanske här. Ska vi se, hör du oss Tom igen?
Jag hör ni mig?
Ja, det tog slut här. Du var mitt uppe i det. Du talade om kristdemokrater här, om du vill fortsätta där.
Kristdemokrater, moderater och sverigedemokrater i Sverige har redan gått samman om ett slags samarbete för att åstadkomma ganska radikala förändringar inom public service i Sverige, som på sitt sätt skulle motsvara det som sker i Danmark. Och det där, och Finland är nog inte tryggt i det här sammanhanget.
Skulle komma något liknande här. Får jag göra så här att jag skulle gärna föra tillbaka oss också till den här ursprungsfrågan det här. Alltså om vi sätter oss igen i premiärminister Boris Johnsons skor eller kläder eller sitter på hans stol och vi låtsas det. Att jag är missnöjd med hur det gick i valet. Jag anser att BBC behandlade mitt parti fel eller dåligt. Finns det inte en risk med att man börjar så att säga förändra förutsättningarna för ett personligt missnöje, för att det kan ju komma sen, kan inte det slå tillbaka?
När det gäller BBC så har man ju på sätt och vis man har byggt upp vissa skyddsmurar, till exempel det sändningstillstånd eller det charter som nu råder, så det gäller ända till 2027. Alltså man har byggt upp så att säga en för att hindra det att någon politisk yttring eller något annat kan påverka det som händer, och för att man också inte ska binda ihop till exempel val med hur public service i Storbritannien är styrt. Men som vi ser så är allting är möjligt att ändra på. Mm. Och det är väl den stora faran som vi ser här nu. Och då skulle jag samtidigt vilja tillägga att det gäller inte bara här i Finland, utan det gäller överhuvudtaget. Så finns det ju samtidigt, vi upplever ju i alla de nordiska länderna, vi upplever i Storbritannien, vi upplever här i Finland, att det finns ett väldigt, väldigt starkt förtroende för public service bland publiken. Och det här har vi ju länge sagt att det här är det som vi behöver ha publikens stöd. Mm. Och det tror jag fortfarande att är grunden för att man åtminstone i någon form ska kunna förvänta sig att också folk stiger upp och försvarar public service.
Men vad händer när en premiärminister säger att ja, det gick inte så bra i valet och det är ert fel, det är radio- och tv-bolagets fel? Blir det inte en risk? Jag menar, det är ju så att säga ett angrepp mot det här oberoendet. Är det inte uppenbar risk att massa andra människor än premiärministern börjar tycka, ja men hallå där, jaha, så från imorgon så är det inte längre oberoende, eller ja, inte riktigt imorgon, det är ganska lång tidshorisont just i Storbritannien, men att nu menar jag som princip att det får risken att många människor uppfattar, ja men de säger ju det som premiärministern vill, eller?
Det här är ju detsamma som vi har sett i USA. Det finns säkert så att många som har upplevt någon form av att inte bli hörd. Mm. Eller att känna sig utanför samhället. Eller det kan finnas en massa missnöje av olika slag. Samtidigt så ser vi ju, just nu ser vi åtminstone i Storbritannien en ganska stor motreaktion också. Där det finns väldigt många som nu stiger upp och ställer upp och säger att vi ska försvara BBC. Det här är vårt stora kulturarv. Det rör inte vårt BBC. Så att det kan också leda till motreaktioner av ett annat slag. Mm.
Men public service kommer ju att ändra, och åt vilket håll det ändras, det är väldigt intressant att se. Ingenting är stabilt för all evighet. Och det som vi ser till exempel nu då i Danmark är att en stor del av de medel som samlas in för public service faktiskt delas ut till privata aktörer. Och så ser man att de privata aktörerna kanske är åtminstone delar av public service. Samma förslag finns i det där i Sverige, att det ska göras så här. Och det där, och till exempel Expressen har uttryckt intresse för att åta sig en public service-roll. Och det där, och nu har den debatten också förekommit i väldigt liten utsträckning, men i varje fall på Husis spalter, där man frågar om inte liksom Husis kunde ta över en del av public service-pengarna för att göra någonting som kunde göras för hela svensk finans som public service. Och det här är ju en intressant fråga. I vilken utsträckning ska public service vara en sammanhållen organisation och enhet? Och i vilken utsträckning ska man så att säga sprida pengarna över flera aktörer? Den här diskussionen kommer ju nog att fortsätta. Och det där, och inom public service-verksamheten är den stora frågan att hur brett ska det här uppdraget vara som man vill försvara med offentliga pengar, och ska det då skötas av en organisation eller ska det splittas på flera? Mm. Den här frågan är ännu i sin linda, men den kommer att uppstå, och då kommer ju väldigt mycket att hända om den här saken, om en dylik utveckling faktiskt börjar äga rum.
Det kan ju hända att i Finland så ser vi just den här samma riktningen, där till exempel Alfa TV, som är en av de här kanalerna som finns i Finland, fick sin koncession, alltså sitt sändningstillstånd under den förra regeringen. Och nu sänder de program om kreationism, om att jorden är 5000 år gammal och sådär. Och det är säkert sånt här som skattefinansierade pengar kommer att användas till i framtiden, om sannfinländarna till exempel får som de vill, kanske också Kristdemokraterna, vad vet jag. Mm. Det är en intressant fråga. Sen så ska vi vilja inflika angående BBC att det är ju inte enbart en brittisk fråga heller, för att BBC har ju fått en status i, ska vi säga, i massmedievärlden globalt som väldigt få andra massmedier har. Det är liksom en fyrbåk för den fria världen som sänder på alla möjliga olika språk till olika diktaturer, och det har varit liksom en livlina kanske. Det var det också i Europa under andra världskriget. Och det var också under kommunisttiden i Östeuropa så kunde de folk lyssna på vad BBC sände, och det var liksom en livlina. Och nu är det så att tydligen Boris Johnson vill kapa av den här linan och segla ut någonstans mitt i Atlanten och glömma att de har någon som helst kontakt med yttervärlden.
Danne, Johnson sa nog att BBC World skulle höra till centraluppdraget.
Ja, men fint.
Det är andra delar han vill kapa bort, men att där tror jag att du har precis rätt att BBC står som en fyrbåk och en symbol för public service. Börjar BBC att så att säga skalas ner på allvar och blir det mera som det danska uppdraget nu är, alltså ett avgränsat uppdrag som syftar på nyhets och det där service och det där och service till specialpubliker och eventuellt barn och ungdom och så här, då kommer nog många andra länder att följa efter.
Mm. Och som vi sa tidigare här, det är ju helt legitimt att sen diskutera exakt hur det här ska vara utformat. Det behöver inte i sig vara någon försämring av det fria ordet eller någonting. Men jag vill gärna fästa mig vid ett sak som Gunilla Ohl sa här alldeles nyss här. Det här att ett missnöje med att inte ha blivit hörd själv. Så som till exempel Boris Johnson och som många andra i dagens läge allt mer pockar på, ska jag säga. Jag vet här på Svenska Yle, vi har webbkommentarer kommentatörer som väldigt snabbt tappar tålamodet därför att inte just deras kommentar publiceras väldigt effektivt och snabbt. Att så att säga, att är det här en produkt av en värld där vi gamla eliter var vana att höras? Men det plötsligt är det väldigt många som också vill höras. Och då kanske just konservativa partiet i England känner att deras andel går ner lite grann, eller?
Det här ser säkert lite olika ut i olika samhällen, men i hela den stora samhällsbrytning som vi lever i så finns det alldeles uppenbart fler och fler människor som på sätt eller annat upplever att de inte är en del av samhället, eller upplever åtminstone sig inte bli på något sätt hörda eller sedda. Och det här tror jag att är en väldigt viktig uppgift för alla medier, och det är en särskilt viktig uppgift för public service att se till att olika röster blir hörda. För om public service upplevs som för elitistiskt eller i Finland för storstadsorienterat eller representerande någon viss form av elit, så tror jag att det är väldigt, väldigt mycket lättare att angripa oss. Så att en av de allra viktigaste uppgifterna jag ser för oss är att se till att det faktiskt är en mångfald av röster som hörs. Och att folk som lever i olika delar av landet, lever på olika sätt, tänker på olika sätt, har en möjlighet att komma till tals.
Mm. Dan Ekholm, känner du igen det här?
Ja, det tror jag. Jag tror att jag känner igen det där, och det syns ju när man tittar på Yles sändningar, kanske då främst på finska, att det finns väldigt mycket sannfinländare i varenda panel. De är liksom nästan överrepresenterade. Det är liksom, man ska verkligen bevisa att de får, oberoende om de har någonting att säga eller vet någonting om det de talar om, så ska de höras. Det är alldeles tydligt. Sen så tänkte jag koppla tillbaka till det här, att ett annat exempel som vi inte har nämnt, så det är Österrike. Österrike, där finns det ett rundradiobolag som heter ORF, och de var väldigt hårt utsatta under den förra regeringen när det nationalkonservativa så kallade Frihetspartiet satt i regeringen. Och där klarar till exempel inte det här Frihetspartiets politiker av att bli kritiskt granskade, utan de krävde då, efter att ha blivit kritiskt granskade i en intervju, att de ska avsätta Österrikes största och främsta nyhetsankare. Och det liksom, de försökte väldigt intensivt skapa opinion för att Armin Wolf, som han heter, som är det främsta nyhetsankare i Österrike, att han skulle avsättas. Så det är väldigt farliga tendenser när de här släpps loss och inte liksom, ja, när de släpps loss och tror att de kan bestämma över ordet bara för att de har en viss mängd anhängare, och att de kan begränsa yttrandefriheten hos journalister. Och det här är ganska bekymmersamt.
Det finns ju då ett gammalt... Jag säger Tom Moring, varsågod.
Det finns en intressant koppling mellan det som Danne sa och det som just före det, den här diskussionen om vikten av att höra många röster. Jag tror att det är precis en riktig analys. Om vi tittar på saken lite historiskt så är det tydligt att YLE tidigare var mycket mera elitbaserat än vad det är idag. Det är bara det att omgivningen har blivit helt annorlunda med sociala medier och med att det här som man säger, det som man brukar kalla för småfolket har fått möjligheter att yttra sig via sociala medier och annat och mobilisera sig på ett helt nytt sätt. Och det betyder ju att utmaningen för public service och för andra blir helt annorlunda. YLE och andra journalistiska det där produkter har ju nog blivit bättre, tycker jag, på att ta fasta på vad som händer ute i samhället och vad som händer i olika liksom, så att säga, delar av samhället. Tidigare var Finland väldigt monolitiskt och det ska vi kanske hålla det perspektivet i varje fall levande. Att mycket gott har skett, men här finns nog en lucka ännu som ytterligare borde...
Jo, men här skulle jag faktiskt vilja gå vidare på en sån sak. Att jag tycker ju att det faktiskt är ett problem att YLE har skurit ner liksom reporterverksamheten på olika håll. Om vi tittar liksom på ett av de flaggskepp som fanns tidigare, på svenska fanns det OBS och på finska fanns det Ajankohtainen Kakkonen. Och där fanns det reportage där man visade finländarnas verklighet runt om. Det var i norra Karelen, det var i Birkaland, det var i Lappland, det var överallt. Nu så finns det den här tendensen att det ska sitta en sann finländare och en socialdemokrat i A-studio och sitta och diskutera och kasta, ha liksom en pajkastning. Att den här verkligheten som de här människorna som sen sitter och skriver, kommenterar de här artiklarna och är ledsna på att de inte hörs, de kunde intervjuas och visa deras verklighet istället för att de ska sitta och skriva konstiga kommentarer i webbkommentarerna. Och det är det här som jag tycker att YLE har lite försummat sitt uppdrag. Att göra just reportaget. Reportaget som sådant håller på att dö ut som genre överhuvudtaget, medan det ska vara reportern direkt på plats någonstans som sitter och babblar, eller en debatt där det finns olika parter som debatterar, istället för att visa den verklighet som människor lever i och försöka förstå den och visa den och visa att hej, vi förstår er också. Och där tycker jag att YLE borde ändra riktning.
Mm, det har nu Gunilla Ohls både skakat på huvudet och nickat samtidigt, om jag nu tolkar kroppsspråket rätt. Varsågod Gunilla.
Jag skulle säga att det har säkert aldrig varit så svårt att leda public service-bolag som det är idag. Och samtidigt så görs det oerhört mycket väldigt, väldigt bra journalistik. Och hela den frågan som vi har kretsat kring, att om det ska finnas ett politiskt inflytande eller inte, och vilka brandmurar vi bygger upp, så de löser man inte med att jag tycker att det är för snävt, Danne, att titta enbart på A-studio. Det finns en mångfald av program idag som görs. Och det görs
du håller säkert... alltså inte med om att reportaget som genre håller på att dö?
Jag håller helt med dig om att vi kunde ha betydligt, betydligt mer reportage och att man behöver röra oss ute bland folk betydligt mer. Och det tror jag att vi också kommer att se mera av framöver. Samtidigt så görs det på väldigt, väldigt många olika håll, så görs det väldigt, väldigt bra journalistik också idag. Så
att när
vi nu har talat i väldigt pessimistiska ordalag så tycker jag också att det här är rätt tillfälle att ge en eloge, inte bara för public service-journalistiken, överhuvudtaget för journalistiken i Finland som fortfarande är på väldigt, väldigt hög nivå.
Mm. Det finns ju inget program som OBS på svenska YLE mera. Förr gjordes det reportage som visar en finlandssvensk verklighet. Och det finns inte på samma sätt mer. Ja.
YLE har varit tvungen att skära ner på resurser. Och det har också syns också på svenska YLE. Däremot har det ju kommit till andra program och andra programformer.
Men får jag fråga Danne? Vad tror du att händer nu när Helsingin Sanomat tar över i stort sett hela Alma Medias lokalbevakning, och vi får alltså en monolit på finska sidan som kommer att vara väldigt stark när det gäller lokalbevakning och har en stor del av landsortspressen under sitt så att säga finger. Hur bedömer du som tidningsjournalist den här situationen, och vad betyder det med tanke på balansen mellan YLE och Sanoma?
Ja, Sanoma blir ju alldeles klart starkare. Det är ju en slutledning man kan dra av det här. Sen skulle jag vilja egentligen inflika vad man inom tysk public service mycket har talat om på sistone, och det är att liksom stärka regionerna, att ha en stark bevakning, sända korrespondenter till regionen. Förr i tiden fanns det ett system också på Yle med så kallade riksredaktörer som berättade om det lokala samhället i en riksomfattande kontext. Och då var det liksom lättare att relatera till den. Och det här funderar man mycket på i Tyskland. Hur ska man göra? Det är jättepopp att bli korrespondent i Washington och berätta om vad Trump gör. Men sen en korrespondent till Dresden eller till Chemnitz och berätta om den verklighet människorna i Sachsen där rasismen reser sig. Vad är det som sker där? Och det här, när samhället inte, eller när journalistiken inte reflekterar den verklighet människor lever i, det är då det blir farligt.
För Gunilla Olsa, sista ordet.
Det här är fullständigt rätt riktning, och detsamma ser vi också på i Sverige, där Sveriges Radio har samma ambitioner. Och de funderingarna har vi också nu på Yle, att vi bör stärka vår regionala närvaro. Inte bara regionalt, utan också så att vi så att säga, på riksnivå vet mer om vad som händer i landet.
Där fick vi några utblickar av vad som kommer att hända, och Dan Ekholm visade sig vara en trogen tittare av Yles program med starka tittare och lyssnare och åsikter också. Tack så mycket för att ni var med i Slaget efter 12. Tom Moring, professor emeritus, Gunilla Ohl, strategi- och kommunikationsdirektör, Dan Ekholm som är ledarskribent på Vasabladet. Tack för att ni var med. Stefan Winniger heter jag. Vi hörs igen. Hej då.